A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer så måste du vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna. Nu är det snart nyårsafton. Och jag sitter i en bil utanför Lofsdalens fjällhotell. Jag bara, vad hände nu? Det blev kolmörkt. Ah, du är också i fjällen.
Jag är också i fjällen.
Men inte i franska fjällen.
Nej, precis. Det var ju så mycket restriktioner så det kändes helt idiotiskt att åka dit liksom. Och spendera massa pengar på att inte kunna göra någonting i stort sett. Så att vi stekte Frankrike och nu är vi då i Åre. På vårt älskade Copperhill. Mm. Det här är ju ett sånt här... Man kan missförstå det om man säger The Shining Hotel. För jag menar inte att det är spöklikt alls, men... Det är placeringen, att det ligger så här in the middle of nowhere och det är den här utsatta vibben på något sätt. Alltså så här, att man är utsatt i naturen, i ett stort moderskepp typ.
Men det är också alltid blåsigt där på något så här häftigt sätt. Det känns verkligen som att man är ute i vildmarken. Det är man ju, men med civilisationens liksom bästa härlighet. Och den kombinationen älskar man ju.
Mm.
Superlyx och utsatthet.
Ja, men jag tror att det är det som är liksom, ja, det skapar en extra udd till upplevelsen. Nej, riktigt, riktigt nice är det. Vi är också så här trötta som man blir när man har åkt några timmars skidor i 20 minusgrader.
Men jag såg att det typ var 24 minus.
Nej, men det var helt sinnessjukt. Vi körde ju då upp igår. Och det regnade i Stockholm. Och sen för varje mil norrut vi kom så sjönk minusgraderna. Och så är det ju en sån här riktigt seg sträcka mellan Sundsvall och Östersund. Alltså när man hamnar i liksom bara såna här tallmo. Alltså där kan jag få så här klaustrofobi när jag kör de vägarna. För det finns inga hus, det är bara samma så här raksträckor. Med liksom, det finns ingenting att vila ögonen på. Som sticker ut liksom. Om man får motorstopp här nu, då dör man ju. För då var det ju på riktigt så här 24 minusgrader och det började så här frysa. Det blev så här iskristaller på bilen på något sjukt sätt. Ja, men alltså, lite klaustrofobisk känsla faktiskt när det är så där kallt.
Så var det sista milen från Idre till Lofsdalen och barnen var så här: jag ser en arm som hänger där. Du vet när det liksom inte kommer någon bil på typ 2 mil och ser plötsligt kommer en så jävla fjällförlängarkukbil med så 10 stycken feta lampor, så vill de liksom inte riktigt släcka dem för så här, de är riktigt nära så att man så här, och sen hamnar i chocktillstånd. Jävla snubbar i Norrland med sina bilar, förlåt. Men det har gått bra i alla fall. De börjar redan efter 10 minuter säga, när är vi framme, hur många mil är kvar? Man bara... Till slut var det så här parodiskt, sista milen säger, hur många mil är kvar, hur många mil är kvar, är framme nu, Men sen så gjorde vi den där klassiska, vi ska liksom, man ska ha en kändis eller en tecknad figur eller vad det nu liksom, någon man känner sådär. Men de är ju så sjukt dåliga på det. De säger, Frasse säger så, det är en känd fotbollsspelare, det är Ronaldo. Man bara, jaha. Och sen är det liksom över. Whatever floats your boat. Men jag tycker ändå att de är duktiga. Kom då, när man själv åkte till fjällen sen, när man säger ska sitta sig 8 timmar i en gammal liksom Ford och sen blev det mörkt, mamma och pappa rökt ut genom bilen och man har en liten lampa och liksom lampa och läsa Kalle Anka, alltså att inte typ att man inte dog uttråkningsdöden, det kanske man gjorde.
Fast vet du, jag var ett sovbarn. Jag sov ju. Mm. Alltså jag älskar att åka bil och båt och alla typer av fordon. För då var det liksom som att man fick en naturlig sobril av rörelsen. Så att man bara sover. Eller det har jag alltid gjort. Jag kan fortfarande göra det. Så fort jag får sätta mig i ett passagerarsäte så bara däckar jag gärna. Mer än gärna. Jag har inga problem med det. Jag tycker det är så nice. Lång resa.
De har ju inte sovit på hela tiden.
Herregud.
Det är ändå sensationellt.
Ja, det är sensationellt att klara av att sitta still då.
Ja.
Herregud. Tur för er, för annars hade ni haft jobbigt ikväll.
Ja, men hellre lite jobbigt ikväll när man sitter så här på en härlig restaurang och bor på ett så här nybäddat hotellrum. Jag tyckte det var så jävla skönt då. Jag är liksom, jag vet inte, det har varit lite mer nervpersan än vad jag har förstått. Jag kände det idag så där, när vi skulle åka, det här med att liksom, man inte har någon papp. Och, ja, men det bara kändes liksom tungt. Och så skulle jag sitta och fylla i så här, vad har du för nyårslöften? Och jag tänkte att jag skulle säga då till dig då, att jag hade fyllt i det här fina lilla formuläret då, för att man lättare ska hålla det. Så kände jag så här, att jag orkade liksom inte ens tänka på nyårslöften. Jag var så här, nej, men låt mig bara få så här gå omkring med min nyopererade pulli som bara inte alls känns stabil än så länge och titta på träden. Och så får en annan jävel ta hand om de där ungarna eller på så här. Åka skidor och bla bla bla.
Men hur ska det här gå förresten? Jag har inte ens tänkt på. Du ska alltså du är uppe i Lofsdalen med din nyopererade mus. Hur ska du ens kunna åka skidor? Det ska du ju inte göra.
Nej, jag ska inte åka skidor.
Och
så säger Mattias i bilen då så här, vill ni åka snowboard istället? Jag var så här, nej, det vill de inte. De bara, ja! Jag bara, men lycka till. Du ska bära runt på de där slöja slashasarna. Han bara så här, nej, jag tar tillbaka alla erbjudanden. Men vi skulle ju var här med Frida Urban, du vet, våra kompisar som vi hänger mycket med. Men de fick ju liksom typ varenda jäkel jag känner corona. Och de, det går liksom inte över. Så att, nu åker vi upp hit, nu känner vi ju de som äger hotellet och lite andra folk som vi känner här. Men det är ändå lite så här konstigt. Man bara, jaha, okej, nyår, då får vi hitta på något annat. Nähe. Ja, men du vet, man tänker att det ska vara någonting. Och det är ju inte så längre i världen. Ingenting, man kan inte ta någonting för givet. Jag tyckte det var så jävla roligt när jag såg Julia Duvenius, skådespelerskan, hennes Instagram. Hon var så här... Först skulle vi fira nyår i London, så här, nej det gick inte. Då bokade vi om, vi åker till Köpenhamn och går i romantiska ströget. Nej det gick inte, nu sitter vi på ett hotell i Malmö och äter en pölse. Och det känns mer exotiskt än när vi åkte till New York för 2 år sedan. Att man säger, man är så glad bara man får göra någonting. Människans behov liksom... Ja, miljöombyte ska ju verkligen inte underskattas. Och det behöver ju verkligen inte vara något flådigt som kopper in eller loftan. Det kan ju typ vara... Nej, men verkligen så sätta sig typ i en annan stadsdel bara. Men man behöver liksom efter julens ansträngningar, det blir ju det hur som helst, så är det skönt att bara få släppa allt. Vi känner inte det så. Jag bara känner så här, gud, tänk om inte vi skulle åka idag. Skulle vi varit hemma då typ 14 dagar till och städat och liksom... Och det spörregnade typ när vi åkte idag. Jag bara känner så här, nej gud, låt mig få åka.
Nej, vi kände samma... Alltså en del av oss var så här, åh gud vad böke. För det är ändå en liten ansträngning. Och man har ju blivit lite lat också i tider. Och sen har man ju börjat uppskatta liksom... Det ostressiga livet, det är också någonting bisarrt att när man minimerar stress så mycket som man har gjort under coronan. För att även om liksom den positiva stressen är minimerad när man inte far runt på massa saker och när man inte liksom transporterar sig utan man får vara mycket hemma. Och det är ljuvligt att känna väldigt låg stressnivå i kroppen. Men på ett annat sätt så är det också så här att man blir ju extremt jävla stress. Känslig av att gå runt med låg stress hela tiden. Så man tycker typ att det är så här stressande att packa en fucking kappsäck. Och det kände jag så här: nej, det här är inte sunt. Det är lätt att inbilla sig att så här, det är jättebra så här downsize, man ska inte göra något, man ska bara bli som en så här minimalist som typ knappt man tar en picknick i sin trädgård, det räcker med det liksom. Men nej, för fan vad tråkigt. Och jag läste en artikel, och jag tänkte på dig så mycket då. För att det är många som så här, vill få, i alla fall mig, att så här, lite grann, lite hånfullt tycka att jag är en rastlös människa som åker runt och gör så mycket hela tiden. Och så här. Men då läste jag en artikel om att nya vyer, alltså när människan får se nya, helt nya naturvyer, men också nya vyer generellt, det får oss att skapa väldigt mycket så här må bra hormoner.
Ja,
och vi mår bra av att upptäcka nya saker, att se nya saker, och det är fan vad man har haft lite av den varan senaste året. På vissa sätt har det varit skönt, men på andra sätt så längtar jag så mycket. Jag bara, efter att jag var på Maldiverna så har jag liksom, jag bara drömde, jag drömmer om att resa. Och det är min stora utmaning under 2022, känner jag, att hitta hållbara sätt att resa. För jag fattar att man kan inte sätta sig liksom i jumbo jets och bara flyga land och rike runt längre. Det funkar liksom inte. Men jag vill hitta hållbara sätt att resa. Jag vill åka med barnen till Warszawa med tåg till exempel. Igor och Dante, de läser ju andra världskriget nu i nian. Så vi vill åka och besöka Auschwitz. Ja, men jag har så jävla äventyrssug alltså.
Jag känner så här, nej men nu måste jag komma igång igen. Nu måste liksom min libido, min äventyrshjärta, min hjärna, min liksom suktan efter litteratur och Hemingway och äventyr och Katitsi. Jag måste komma igång. Jag känner så här att jag själsligt håller på att dö lite för att jag har blivit liksom lite bekväm också. Och i förrgår säger Bobo säger till mig, varför är du så trött mamma? Och mycket har man sagt till mig genom åren. Olika, ja men du vet, men det har liksom aldrig hänt. Och då kände jag så här, nej, nu jävlar. Liksom, de här elementen, Frasse och Bobo satte ju bilen upp så här. Då sa Frasse så här, sommaren är den bästa. Så här, nej, julafton, vintern. Och då säger jag så här, ni liksom, alla människor behöver de olika elementen. Vi behöver liksom höjder, vi behöver natur, vi behöver stjärnor, vi behöver havet, vi behöver eld. Och jag menar, alla de här elementen som finns, sand och berg, och det är inte för att det skulle låta som en jävla överklassbracka från Östermalm. Men det är som du säger, man kan ta tåget till Berlin eller till Warszawa, man kan ta tåget till Aten och båtluffa. Man kanske kan kompromissa och ta flyget ena vägen och så här. Det finns jävla många möjligheter, men jag känner samma sak nu så här. Nej men för fan, nu måste vi vakna till liv lite. Nu måste så här, mänskligheten inte tro att de ska här, vara hemma och vara välvaggad och tycka så här, det är det lilla livet. Liksom, människan, det har aldrig varit det lilla livet. Det är ju bara att kolla på alla, liksom, när vi var apor, neandertalarna och det var ju liksom tre olika sorters typer av människor, homo erectus, neandertalarna och vi som levde här i världen samtidigt. Vi rörde på oss, vi tog oss dit, vi låg med varandra, vi generna liksom, vi har det inom oss. Sen var det någon dum idiot som kom på att vi skulle stanna till och börja liksom leva genom att säga, vi vill ha mer, det var någon smart jäkel eller girig jäkel som vill ha mer pengar, så därför skulle vi liksom vara bofasta. Och vi skulle odla marken och få ont i kroppen och få själsligt ont. Och vi skulle liksom hitta någon Gud och Jesus som vi skulle vara rädda för och bliva vid vår läst. Det var ju liksom det dummaste vi kunde göra egentligen. Vi har ju... Ja, men både och. Men vi kan ju inte liksom förneka att vi har vagabonden i vår själ. Det har vi ju liksom.
Ja, och att det finns djupt rotat i oss, alltså instinktsmässigt, en stark dragningskraft till att se nytt. Och det är, fy fan vad jag tycker att det är satisfying. Alltså det är fulfilling. Mm. Alltså vilken kick man får av att bara så här, aha, är jag här nu? Alltså det är det som driver resandets kraft.
Men det som jag tycker har varit bra med corona ändå är att man så lättvindigt har varit så här, då kör vi weekend, gud vad kul. Man har nästan inte uppskattat det. Ibland har det ju varit så att man har varit liksom, man har rest iväg och du vet, jag har barn och säger, nej men gud, ska vi åka dit nu igen? Men sen är det så bortskämda, så tänker jag, men vill vi verkligen det här? Är det bara för att man ska? Så jag tror att väldigt många har gjort det här för att visa någon form av liksom, vad ska man säga, statustillhörighet. Och den är ju liksom så jävla okob som det bara går. Jag pratade med min gamla killkompis här om dagen. Han bara, kom du ihåg när SAS hade någon så här rädd? Att om man flög till x antal destinationer inom loppet av 2 veckor, så fick man så här 180 000 extra euro bonuspeng typ. Så han satt ju bara och sov till Perth, till Australien, liksom till Australien, till Nya Zeeland, till Mallorca, inte dit. Och sen bjöd ju han liksom alla sina polare på flyg i liksom, ja men du vet, i åratal. Och jag kommer att tänka på när det här var. Jag kommer att det var när jag var, alltså det måste vara typ 21 år sedan. Det är inte så här 100 år sedan. Det är ändå så här, det är 20 år sedan ungefär.
Mm.
Och då var det ingen som liksom höjde på ögonbrynen och tyckte så här, va? Är det där så jävla bra för miljön? Det var så här, cool kampanj.
Ja, jag vet. Nej, men det är helt bisarrt.
Det är helt sjukt. Så vi kommer ju tänka om, och jag älskar också att alla liksom snobbar och prestigeödlor och liksom klasstillhörighetsnivåer. Det går inte att skryta med resor längre. Sorry, den tiden är över. Man kan vara glad och visa vackra vyer, men det kommer aldrig bli så här. Influencer lever på att åka runt till olika liksom vackra platser och lägga ut en bild på sin röv. Det är liksom, man får vara mer selektiv. Man får liksom vara en smartare jäkel, och det tycker jag är en bra utveckling liksom.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men älskling.
Hur var julen då?
Julen var jättehärlig faktiskt. Den var lugn och den var ändå traditionell. Man i allt på något sätt har lyckats skapa någon slags egen tradition. Jag tycker den var helt lagom på alla sätt och vis. Jävligt härligt. Hur var det för er?
Men jag tycker också att den var lagom. Vi tog ju 2 bilar till Enköping. Det tog bara 40 minuter.
Mm. Och du hade alla dina pojkisar.
Ja, så det var ju så mysigt. Och vi hade det var knytkalas. Vi var 20 pers. Så att, men du vet ju själv när alla har med sig sin lilla, liksom, sitt lilla skålpunn. Hur smidigt går det inte? Ja, men en annan prinskorv, en annan hit och dit. Och helt plötsligt så är det liksom ett överdådigt, jag menar, julebord.
Men det är ändå roligt att jag är såhär 20 pers. Det låter ju som att det är såhär 15 familjer typ. Men det är det ju inte. För att bara er familj är ju 7 personer. Och så var det typ Mattias föräldrar och hans brorsa.
Ja, och så det är alltså brorsans frus.
Ja, jag fattar. Barn.
Ja, bror med liksom barn och...
Ja.
Men det, vi måste kanske vara 22 då, ja, hur som helst. Men så det var väldigt lugnt, vi körde ju bil liksom. Så att vi åkte dit och sen så var vi där, sen åkte vi hem vid 11.
Och ni åkte hem på kvällen?
Och sen har vi liksom, ja. Men jag bara kände så här, nej, och sen har precis kommit hem. Och sen har det ju rensats och fixats och sen har slängt liksom stekpannor och det, ja, du fattar, nu är han hemma igen och då...
Men vad väntar för liv där nu? Han är ju liksom vuxen nu. Ska han bo hemma hos er nu?
Ja, och grejen är att jag visste ju liksom inte att han skulle komma hem. Det var ju lite så här sista minuten, så vi hade ju redan bokat här. Och Elon ville ju vara hemma med sin tjej och fira nyår. Då var ju det perfekt, kunde de vara i huset. Det vet man ju själv, det är inte så lätt liksom hur folk bor. Och folk är hemma i år, så han blev ju överlycklig. Så de är ju där hemma nu och städar och fiffar. Och ja, jag har köpt ljus och lagt fram duk och blommor. Och så de ska ha en lite parmiddag där imorgon, enligt hans eget uttalande. Jag bara, först här, herrmiddag säger han. Jag bara säger, jag skiter väl i, det är väl bara bra om tjejer där. Det är fortfarande som att han då...
Han ska liksom...
Jag vet inte vad han tror, att jag tror att det ska bli för mycket då, eller... Nej, jag vet inte. Så jag fick precis ett sms av Ossian som bara, Elon och hans tjejkompis är här hemma och fixar och städar. Jag bara, jaha. Den dagen innan. Så jävla seriöst. De är så 17 hemma och så här, ska fixa parmiddag. Hade man det? Jag tyckte bara man var på så här, konstiga fester och frös ihjäl och typ söp och rökte och typ låg med fel kille. Jag har inget minne om att det var så här, parmiddagar och fix. Nej, jag vet inte. Jag kanske har förträngt. Hur känner du?
Jo, men jag hade nog det. Jag blev ihop med min första kille när jag var 17. Och vi var ju väldigt uppstyrda, tycker jag nog.
Nej, men
och alltså, det var ju väldigt mycket
att han... första glittret.
Ja, nej, men han kom ju från Saltis och hade sig en helt underbar familj. Vi hängde mycket med dem och de var ju otroligt generösa också med att vi fick vara där hemma i deras hus i Saltis. Så att vi hade ju mycket så här middagar där hemma och sånt. Jo, det hade man. Man körde ju den här lite lillgamla stilen liksom. Såklart blandat med så här excessfester. Såklart varannan helg var det så här excessfester. Vi har ju, jag och mina brorsor bara så här, Ringvägen 8. Där bodde ju jag då med min pappa och mina två brorsor. Vi flyttade ju till pappa när jag var 14. Och pappa var ju borta i stort sett varje helg. Eller varannan åtminstone. Både turnerade och sen drog han iväg med sin tjej. För att han typ ville väl ha lite egen tid. Vad fan vet jag. Men det, och han hade ju då devisen frihet under ansvar. Som han då hade läst sig till i Anna Wahlgrens barnaboken. Vilket gjorde att han lämnade pengar i en liten så här näverburk. Och där fick vi då sen sköt oss själva bäst vi ville. Och om det betydde fest för 80 glada laxar i vårt hem som rökte, söp och typ rökte weed, gjordes det också säkert, och lyssnades på en jävla massa hög musik, så var det helt okej. Okay. Så länge vi tog ansvar över det. Alltså det här är så sjukt när jag tänker på det. Men det, så var det. Han hade ju då extremt hög toleransnivå mot att vi festade.
Men vad är skillnaden på hög toleransnivå och slöfock? Alltså jag bara tänker, det är så mycket om, förstår du älskling? Det är så mycket omskrivningar så här. Det gav frihet och ansvar. Det var kvalitet, inte kvantitetstid. Och det, jag bara har en kompis också som bodde på Lidingö. Och hennes föräldrar var arkitekter. Och de var liksom, de kunde vara borta på så här feta jobb. Liksom i veckor. Hon bara såhär, nej men jag var inte äldre än 11 år och min syster var 14.
Mm.
Och hon så tänker på det efteråt, det ska ju liksom inte pratas om. Men hon säger, nej men de lämnade pengar och det fanns ju ingen mobiltelefon, de ringde väl någon gång. Och så, vad är vad liksom? Jag menar, jag tänker så här, narcissist är narcissist, vare sig det är liksom 1972 eller 1833. Jag tänker så här, eller var det liksom legio att människor med stålar, för dem var det okej att dra av? Liksom, kan man så lätt skruva om?
Nej, men vet du, jag tror att det finns...
Uppfostran och liknande. Jag tycker det är intressant.
Jag tror att det är en kombination. För när jag pratar med alla mina kompisar, och det är ju såklart inget, vad ska man säga, representativt urval som går att göra en studie på. Liksom, där man, men jag kan se en röd tråd att det var ju betydligt mindre curlande när vi var i 13-14 års åldern. Och oavsett vilken samhällsklass man kom från. Och jag gick ju i musikklass. Vilket gjorde att det var en jävla mix bland människor. Det var så här, allt ifrån liksom, ja men du vet min bästa kompis Jossan. Vars föräldrar var så här, narkosläkare och apoteker. Bodde i Saltsjö-Duvnäs. Och sen var det liksom älsklingskrull-Karro. Vars morsa liksom var gammal fotomodell. Hade liksom ändå kom från så här arbetarförhållanden. Liksom. Det fanns ingen bildning i det hemmet om man säger så. Till folk som bodde liksom i Fiskis. Där det var, ja men verkligen så här arbetarklass. Alltså det var så en jävla mix. Och jag kan säga att samtliga föräldrar var ju betydligt mer slöhänta med men allt ifrån gränssättningar. Jag läste någon så här också. Alltså de kunde inte kontrollera oss med så här mobiltelefoner eller hur GPS och skit som folk har på sina barn nu.
Men det var också sista generationen som inte hade en aning om vad fan vi höll på med.
Nej, de hade ju noll koll.
Nu så här, om någon försöker säga så här till mig, så här, vi ska inte, liksom, det är ingen knark, nej, vi ska bara sitta där hemma och man bara, okej, tjena mitt bena. Och ändå kan de lura en till månen lite grann liksom. Men då var det ju som två skilda, det var ju som att vi var så här.
Nej men vi gjorde ju på riktigt galna grejer. Jossan och jag pratade om det bara, men nej men just det var ju när vi säger, vi sa till hennes mamma så här, min son, nu går vi och lägger oss, Birgitta, god natt. Och sen bara klättrade vi ut genom fönstret och drog in till Gröna Lund. Yeah. Var borta hela natten.
Yeah.
Och så här, båda hade väl tagit med oss någon häxa och så här, kom hem på riktigt så här, klockan 6 på morgonen, och så skulle vi gå upp 6:30 och gå till skolan. Hon sa, oj vad trötta ni är idag flickor. Ja. Nej, men alltså, så både att man lurade dem till månen och tillbaks, men sen också att det fanns en viss, alltså min pappas föräldrastil var väl inte kanske helt allt representativ, det här frihet under ansvar och så här, jag lämnar er ensamma, då var vi ju liksom, jag flyttade hem till honom när jag var 15. Så från att jag var 15 till att jag flyttade hemifrån. Jag flyttade också hemifrån när jag var 17 och ett halvt. Alltså när jag gick i trean på gymnasiet.
Jag vet.
Ja, det var också
men
så här.
Anita bara, när jag var 13-14, då bodde jag i typ Filipstad hela sommaren. Så kom jag bara hem, sen drog jag iväg. Det är så här, man såg sig själv också som mycket mer mogen och liksom, vad ska man säga, kapabel, fast man kanske inte var det. Och nu tycker jag att det har blivit sånt otroligt språng till tvärtom. Att jag är så här, men gud, skulle jag så här lämna Dante typ 3 veckor på liksom, eller 4 veckor på Öland på sommarjobb. Han skulle ju så här, han skulle inte svälta ihjäl, men han skulle se ut som en kebab när han kom hem. Och han, men det var ju också att man kunde inte ta ansvar. Så här, man blev kickad från jobbet för att man hade för mycket fester. Så fick pappa ringa och be om ursäkt. Men det var ju lite som så här, fortfarande på 80-talet och 90-talet och 70-talet så var det lite så här, öga för öga, tand för tand. Att byn såg till att liksom alla skötte sig. Det var ju mycket mer kontakter, förstår du? Det var så här, aha, då fick man sommarjobb och då var det farsans polare. Så fick man göra det, då var det mammas brors kusin. Så att det var liksom, jag kan verkligen hålla med om att det var, och det, dels, det tycker jag var så intressant när jag läste nu Diamants bok, Till en sista dör.
Tills alla att det dör. Så, sånt,
nej förlåt, då tar jag igen. Ja men det är lite som nu när jag läste och läst Diamants bok Tills alla dör. Att ut, där det började då liksom de stora gängbråken och morden, att man började skjuta varandra och man började skjuta varandra som kompisar och liknande, så ville ju de föräldrarna som är, men det här var, handlade just då om Somalia, de ville ju sköta det själva, att såhär okej, du får blodspengar och sen så får vi bara glömma och gå vidare. Och polisen var så här, nej, nej, nej. Vi kan inte använda så här uråldriga liksom, öga för öga, tand för tand metoder. Vi, så här, det är svensk lag som gäller. Jag fattar att ni vill det, men det funkar inte längre. Liksom. Och det är någonting som inte riktigt finns i Sverige längre. Vi tar inte hand om, vi känner inte samma ansvar, kollektivt ansvar längre. Vilket tror jag är förödande på många sätt liksom. Och därför blir det ju så som den här otroligt konstiga serien i Aftonbladet då om liksom människor som nu är rädda på Östermalm. Att man känner sig, man tror ju att det ska vara liksom ett skämt eller i alla fall lite satir eller liksom 1 april. Alltså någonting vill man ju, och så visar det sig att det är fullt allvar liksom.
Men jag trodde det här var på skämt. Jag såg ju att det var en intervju med Kalle Schulman och Jan Gio. Och jag trodde, jag tänkte direkt så här, aha, det är 1 april nu. Men det är det ju inte alls liksom. Och jag måste säga att jag fattade absolut ingenting. Vad var det här? Det var liksom en intervju om så här, Östermalmsbor. Och för det första då att de plockar...
Det är en serie.
Ja, det är en serie.
Det är en serie då, ja. Det är ju smart av Aftonbladet, för de har ju fått jättemycket uppmärksamhet, och det första som slår mig är att så här, människor som då är så framgångsrika är också så korkade att man blir så här, ja, nu har ni inte fått uppmärksamhet på ett tag, ni har inte kunnat åka ut på bokmässan, ni har inte kunnat röja och röja, nu måste ni liksom, nej, nu måste ni få synas och höras. Så det började då med, första intervjun var då med Östermalmsladyn.
Mm.
Tone Bernadotte Oppenstam.
Mm.
Hon var med i Östermalms fruar, eller tror jag hette, som gick för... kom du ihåg? Ja. Mm. Och hon har ju själv suttit 2 glada år i fängelse för ekobrott. Det är ganska mycket, 2,5 tror jag till och med. Och hon ger sig ju inte, utan hon fortsätter ju och liksom överklaga hit och dit. Och alla vet så här, nej, det är liksom, det finns ju svart på vitt i böckerna. Så att det är så här, vi kan lyssna lite på henne här då.
Hur känner du inför det, att ni ändå tvingas förändra er liksom vardags på det sättet?
Det är klart att det är sorgligt. Det är jättesorgligt att det ska vara nödvändigt. Jag tycker ju om det här, att det är öppet samhälle vi lever i Sverige. Att vi inte har det här med spärrade community. Det är fantastiskt att vi fortfarande har den möjligheten. Och därför så hoppas jag att vi kan kämpa emot. Och att polisen kan vara på plats mera och vara synlig. Och försöka att skrämma tillbaka den kriminaliteten som är på väg in.
Och hon sitter då och berättar att det känns som en liten by. Och det är som en liten by fast ligger i storstan. Och alla känner varandra. Och folk som här blir kvar livet ut och sådär. Men sen kommer ändå den bästa. När hon börjar beklaga sig då att det är jobbigt. Det är jobbigt för dem på Östermalm, för att de har ju verkligen ansvar. Att liksom, de jobbar ju så väldigt hårt. Och ja, hon menar på att så, det är lättare för människor som inte har pengar. Och ja, men, som har ett knegarjobb då. För liksom, de vet ju vad de har att röra sig med. Och då säger reportern så här: men alla som har möjlighet att bo så här är ju väldigt privilegierade, det måste du väl hålla med om. Den bilden hade jag också när jag bodde i andra delar av staden och gick hit på söndagspromenader. Men många som bor i de här våningarna har bekymmer som är större än vad vanliga människor har. Det måste man ta med i analysen. Ett liv i en mindre lägenhet någon annanstans där man kan sova gott om natten kan vara värt ganska mycket det också. Och hon menar då att, så här, ja, att ja, men de driver det här företag, de tar ansvar som långt, sträcker sig då långt utöver den egna lönen. Ja, men så här, jada, jada, jada. Och sen har vi liksom suttit och lyssnat så otroligt mycket nu på repeat, för vi har ett nytt system på tv, så att barnen liksom inte fattat att de kollar på samma avsnitt av Pappas pengar. Liksom samma igen. De bara, Pappas pengar! Och det handlar ju om när Bröli, vet du vad Pappas pengar är?
Det här är det jätteroliga programmet på SVT.
Den här fantastiska serien som är skriven av Erik Hag och
Sara Hag.
Precis. Det är helt fantastiskt manus. Jag önskar att de hade kunnat tala sams så det kunde bli 45 säsonger till. Hur som helst. Johan Ulveson är pappa då. Och liksom, de har ett slott. Och de har ju mycket pengar som helst. Och sonen spelas av en bortskämd, helt världsfrånvänd son då, som aldrig lyckas ta studenten. Han kommer hem från Schweiz hela tiden med ofullständiga betyg. Men det gör ingenting. Så nu är pappa här liksom. Och han spelas av Olof Wretlund heter han, va?
Wretling,
ja. Ja. Och då kommer han hem från Schweiz och då deras städerska då kommer dit. Och då säger han så här, var bor, nu glömmer vad hon heter, vi säger Maria. Var bor Maria? Ja, hon bor i lite mindre lägenhet. Nej, bor hon så här stort? Nej, varför då? Nej, men hon tycker om det, hon vill ha litet. Hon är mer ekonomisk och han försöker så här, hitta på någonting. Och Bröle bara, jag vill också bo i en liten lägenhet. Hon ska ringa upp då och så här... ringer upp till bostadsförmedlingen och säger, hej, jag vill ha en lägenhet, jag vill ha en liten mysig lägenhet typ. Så det är 30 års kö typ, men på något sätt så löser det sig och sen kommer han till den där lägenheten och tycker så här, knackar på hos grannen och säger, hej, jag skulle vilja ha pizza och jag skulle, hon bara, vad ser du, jag är hej då typ. Och han är så knäckt att han liksom, ingen kommer in och lagar mat. Ja, men det är liksom, ja, men samhällssatir på ett helt fantastiskt sätt. Och när jag liksom ser det här, ska jag lyssna lite på Kalle Schulman och Jan Guillou också.
Varför bor du på Östermalm?
Det beror på att gammelhögerpersoner är toleranta människor. Så att här kan jag parkera min bil utan risk för att grannarna skär sönder däcken. Vilket vore fallet om jag bodde på Söder.
Av praktiska skäl. Tror jag. Det blir så. Man bara dras hit. Många vänner här och jobb och restauranger. Så då bara har man sakta men säkert dragits hit. Det är nog det enkla svaret ändå.
Ser du dig som privilegierad att kunna bo här?
Naturligtvis. Det är de dyraste lägenheterna i Sverige finns just här. Så det är ett fåtal som har råd att bo här.
Jag känner mig privilegierad som får bo där jag vill. I alla fall. Det finns ju många nackdelar och fördelar med Östermalm. Men i stort så känner jag att jag trivs. Ja.
Vad tycker du generellt om Östermalm då?
Fördelar är att det är väldigt lugnt. Alltså det känns tryggt. Folk är trevliga mot varandra och det är rent och städat och sådär.
Vad skulle du säga att baksidan av Östermalm är?
Inflyttningen av... vulgära, nyrika personer som tränger sig lite dumt.
Det är väldigt tyst på kvällarna, i alla fall här uppåt där jag bor. Så det kan upplevas ganska dött. Och såklart, snobberiet som finns är ju inte så kul.
Ja, hur synd det är om dem, hur mysigt de har och hur osäkra de är nu. Fast de själva är liksom nivårish och nyinflyttade så känner jag så här, nej, men det här är liksom... Det här är en säsong av Pappas pengar. Det är liksom på den nivån. De är helt världsfrånvända. Jag tycker det är sensationellt. Och sen kommer den här Jan Emanuel då. Som har blivit halvmiljardär då på flyktinganläggningar. Och som var med i Robinson.
Mm.
han är i alla fall lite skönare. Men det jag tycker är bra, att det kanske är bra om det folk blir lite rånade här, så de fattar vad det går ut på liksom. Men erkänner då att det är underbart att bo här för barnens skull, det sociala som det strösslar sig på. Och han bara säger, det här att man ska bo, liksom, bo i orten och hjälpa varandra och ha dåligt med stash och så här, det finns inget romantiskt i det, det är bara skit. Och så är det ju. Mm. Och om man har sina barn i såna här miljöer, så är det liksom en räkmacka för resten av livet. Då kan man bete sig lite hur fan som helst. Och så är det ju bara.
Mm.
Är du med mig lite? Och jag förstår att om man har möjlighet att man vill det. Alla människor vill ju sitt bästa för sina barn. Men då idag så svarar i alla fall överklassdamen Cecilia Hagen, krönikör på Expressen sin 300 år tillbaka, som har ärvt ett jättestort hus ute på Djurgården. Hon bara säger, buhu, buhu, stackars oss, ja, men hon bara slog tillbaka så jävla hårt. Och då känner jag så här, hoppas ni sitter där nu. Kalle Schulman och Jan Guillou och Tone Oppenheimer, Bernadotte. Och bara så här, förstår att ni har blivit en levande pappas pengar och skäms. Alltså jag tänkte så här, coronan verkar liksom ha gjort stark inverkan på solidaritet, tycker jag, hos många människor som har tänkt till så här. Det var inte så jävla lätt än för oss som var rika.
Mm.
När allting drogs åt. Det fanns inga städer, det fanns inga barnflickor, det fanns inga resor.
Mm.
Men inte på Östermalm. Nej då. Där går de så här, jag vet inte, vi kanske får släppa det där.
Ja, men fortsätt ni följa, men det är ju hur som helst en jättekonstig vinkel att man ska här, sitta och intervjua Jan Guillou. Det är väl klart att det har någon typ av nyhetsvärde att helt plötsligt förekommer någon form av nya personrån i Stockholms innerstad som vi har varit befriade från tidigare. Och nu är vi inte det längre, och att man kanske börjar tänka på så här kidnappningsrisk och alla sådana där grejer liksom. Och det är ju bara ett tecken på att vi har ökade klassklyftor. Vad trodde ni?
Det är det jag menar. Ni
liksom att det skulle få fortsätta vara så här lugn i luckan när vi har liksom ett litet gäng som är multimiljonärer. Och sen så har vi en stor skara människor som lever under fattigdomsgränsen. Så att vi ser ett nytt Sverige, och det är liksom vårt eget fel. Det är ju vi som har röstat fram ett politiskt styre som har gjort att det ser ut så här. Och gillar man
till
inte
slut
det,
blir det revolution. Mm. Det är bara så historiens gång. Eller också får man så kväsa genom så här, mörda alla bildade sätt, genom så här, liksom. Kulturrevolutionen. Eller så här, ja, men
då skriker man om så här, hårdare straff liksom. Men jag tror inte att det kommer bekämpa den här typen av brottslighet. När människor är desperata så händer sånt här. Och när man ser så uppenbara liksom, orättvisor som man gör, så händer sånt här också.
Ja, mycket har hänt de senaste veckorna såklart. Och det har ju blivit väldigt mycket uppmärksamhet kring geniet Söderholms och Ola Rapace. Ja, vad ska man säga? Kan man säga en bekännelsepodd eller...
Det är en podd som de kallar för ett försök att liksom förstå sig själva. Och från början så tror jag att den här podden skulle vara liksom en 12-stegspodd. Där Fredrik Söderholm skulle lotsa Ola Rapace genom de 12 stegen. Men sen blev den här podden någonting annat. Och jag är ju stort fan av Fredrik Söderholm. Har du liksom lyssnat på honom någonting?
Men jag har inte jättebra koll, men ganska bra koll. Och jag har också lyssnat på första avsnitten av podden.
Mm. Men för våra kära lyssnare då som har noll koll kanske på honom, så var ju han med i Tankesmedjan en gång i tiden. Och han jobbade på P3 och han fick senare sparken därifrån på grund av att han hade liksom... Jag har problem med kokain och jag vet inte exakt hur hela den här härvan. Men jag vet att våra Della Q-älsklingar, Anna Björklund och Moa Wallin, de gjorde ju Tankesmedjan tillsammans med honom och satte liksom ner foten och gränsade honom. Och de gjorde det offentligt. Alltså de kände att de tyckte inte att det var lämpligt att Fredrik gjorde Tankesmedjan när han höll på och brottades med sitt missbruk. Att det gick ut över deras arbetsmiljö. Och han fick då sluta. Och det ledde ingen nöd på honom. Därför att då startade han den mycket uppmärksammade
morgonshowen Gott snack, som ju är en helt igenom Patreon finansierad produkt. Och det är som sagt en vad ska man säga, en morgonshow i poddformat. De sänder varje morgon, tycker jag. Det känns väldigt uppfriskande. Det känns så här ungt och smart och nytt.
Fast det är något ändå helt nytt för Sverige.
Ja, det är något helt nytt för Sverige, och så känns det väldigt amerikanskt.
Han står ju utanför liksom, vad ska man säga, Sveriges radios oblida ögon. Han får ju liksom köra på bäst fan han vill, men han är ju en väldigt duktig radiokille. Så han har ju, det är ju väldigt hög kvalitet och roliga och bra gäster, och han jobbar ju stenhårt, måste jag ge honom.
Jag gillar honom, men sen råkade ju jag liksom hamna i en någon slags liten obegriplig situation med honom. Och jag kan inte gå närmare in på exakt vad det var som hände, på grund av att vi, ja, det finns liksom förtalsrisker med det. Men det var en tredje person inblandad, och jag bad Fredrik om lite hjälp kring den här personen. Och mitt i underrätt av de här samtalen så förstår jag att han har satt på en bandspelare och tänker spela in det här till den här nu kommande podden, eller den här podden som nu har kommit ut. Jag blev jävligt förbannad över det här, för jag tycker inte att man gör så. Hur nytänkande och ung man än är, så tycker jag att det var ett skabbigt drag.
Absolut.
Ja, och han skrev till mig här för några veckor sedan och bad om ursäkt för det här tilltaget, och det kom ju såklart inte med i podden. Har jag lyssnat på den här podden, och det har ju inte blivit en 12-stegspodd, utan det har ju blivit en podd när de ska försöka förstå sig själva. Fredrik Söderholm och Ola Pass, och det är en spännande podd. Båda två har ju beroendeproblematik, så från vår point of view så är det här skitspännande. Och Fredrik,
Ola har ju också varit med i det här Discovery-programmet.
Ja,
Discovery Channel.
Behandlingen.
Mm.
Och Fredrik är ju nykter och har ju kämpat med sitt, framförallt kokain, men också spritmissbruk, antar jag. Så podden handlar ju väldigt mycket om tillfrisknande. Och sen är det ju också en studie i liksom tillfrisknande som sker här och nu. Och de... Ja, jag har lyssnat lite grann från flera av de här avsnitten. Och, ja, de hade till exempel så här, ett inslag om att vara offer versus förövare. Och hur man kan vara liksom både och samtidigt. Vi kan ju lyssna lite grann på det här.
Den här offerrollen då. Vi söker ju oss ändå till olika saker för att antingen få njutning eller slippa smärta. Vad får man ut av den då?
Ja, jag funderar på det, för att alltså det senaste riktigt djupa samtalet som jag hade med min son om hans barndom och de sveken som jag har utsatt honom för, så där, det är så hemskt, för att han säger: men pappa, varför låter du alltid som ett offer? Han bor ju i London, så han använder mycket victimize, han håller på liksom. Jag tror inte vi har haft ett enda allvarligt samtal utan att han blir lite irriterad på att jag tar på mig någon slags offerkofta. Och det har jag tänkt på, varför gör jag så? För att om han känner så är det ju så. Och det tror jag måste vara för att jag liksom har något behov av att förlåta mig själv för dumhet. Alltså att det är någon, att det är något behov av att få förlåtelse.
Ja, för ett offer är ju maktlös inför sina omständigheter.
Ja.
Och om man är det, då kan man inte göra annorlunda.
Ja, vad tror du? Vad fyller offerkoftan för funktion?
Jo, men många gillar ju den, för att då får man sympatier och empati, och folk kanske till och med tycker synd om en. Man får uppmärksamhet och bekräftelse i det, men man slipper ju också se sin egen del och kanske ta ansvar.
Mm.
Och det är ju skönt.
Ja, visst. Ja, speciellt när ansvaret känns omöjligt tungt. Mm. Så kan det kännas, okej, men jag måste vara offer här, för annars så fixar jag inte uppgiften.
Mm.
Mm.
Och problemet är ju när man fastnar i den rollen och gör sig maktlös.
Mm.
Kommer man inte framåt.
Nej. Så ta dig i kragen, pojke.
Men den är mysig och för Gotland.
Ja.
Ett tag.
Ja, just.
Ja, nej, jag tycker att den är spännande på det stora hela taget.
Jättespännande.
Det är sjukt spännande. Och vi får liksom lära känna båda de här personerna på ett helt nytt sätt. Och det är också ganska uppfriskande att känna att det är människor som är ärliga och som inte har för avsikt att måla upp sig själva som lyckosamma liksom, godhetsivrare. Utan de är ju verkligen inne på att försöka hitta skuggsidorna hos sig själva. Liksom bekänna för sig själva liksom sina karaktärsdefekter och förhoppningsvis göra någonting åt dem. Men det som har liksom inte kunnat lämna mig när jag åkte bil upp hit, det är en 8 timmars jävligt trist resa. Då lyssnade jag på 2 poddar. Den ena var Alex och Sigges julaftonspodd. Mm. Och i den podden så spelar de upp ett avsnitt ur Fredrik och Olas podd som handlar om när Fredrik måste omvärdera sin relation till sin mamma. Han har under sitt liv alltid försvarat sin mamma och hyllat henne. Och det här känner jag igen, för jag har träffat honom vid några tillfällen. Jag har varit med i Gott snack och jag har liksom hört honom och lyssnat på honom. Och han pratar ofta, har oftast pratat om sin mamma i termen av att hon har varit någon slags jävla hjälte som liksom har tagit hand om honom och hans brorsa utan pengar och utan en... Alltså det har varit, han har en frånvarande pappa, hon har liksom skött biffen själv. Så han beskriver henne som en hjälte i stort sett. Men i den här podden och i just det här avsnittet så har han tillsammans med sin terapeut kommit fram till att det där stämmer ju inte. Han har ju vuxit upp med otrolig psykisk misshandel från den här mamman som han ändå har envisats med att hylla, stå bakom och supporta. Mm. Mm. Och han... har en djupt rotad rädsla i sig konstant, som en posttraumatisk liksom rädsla som driver honom hårt och som också är en nyckel till att han ofta blir aggressiv och arg och går och bär på väldigt mycket ilska som också driver honom. Och han har ett stort behov av att konfrontera sin mamma med de här grejerna som har hänt, som också har börjat poppa upp. Det känns som att han har under stora delar av sitt liv dissocierat, vilket gör att han liksom inte minns riktigt klart, men i takt med att han går i terapi så verkar liksom minnesbilder dyka upp. Och han får till då en konfrontation med sin mamma där även lillebrorsan är med. Och det här är ju liksom bland de mest smärtsamma som jag någonsin har hört.
Det är liksom, det är så här, jag tänker på när Felicia försvann, Felicia Wahlgrens bok, fast liksom, när man läser kan man ju lägga sig ifrån, man kan göra egna situationer, man kan säga vila från det, men det här, alltså det här är liksom något helt sensationellt tycker jag, och det är så otroligt smärtsamt, och det finns någonting i det där du säger, att man har en bild av hur det har varit, men man är ju traumatiserad, så man har ju trängt undan massa grejer. Det kommer jag att berätta för dig, när mitt ex ringde och vi hade typ inte hörts på liksom, inte fan vet jag, 12 år eller någonting, och jag sitter och skriver och jag bara ser hans nummer och liksom amygdala bara så här: okej, nu är vi på gång, nu är liksom amygdala blev så här 60 meters diameter i din hjärna, du säger du bara liksom, du får såna kroppsminnen, och det är de här kroppsminnena som är, så de kan ju sitta så hårt inne, det kan ju gälla vad som helst, om det blir misshandel. Det handlar om energier som sitter och blockerar liksom ens väg till harmoni och lycka. Och det har väl varit samma sak för honom, att han är så här, han trängt undan det så jävla mycket, för han vill se på sin morsa som är så här arbetarklassens morsa som har jobbat dygnet runt med 13 jobb. Men det finns ju också baksidor av att man aldrig får ta igen sig så här, till hennes försvar då. Jag vill inte försvara det, men du fattar vad jag menar. Det är så här, men vi som har ändå blivit på något sätt huldade, omhuldade, vi kan ju inte liksom ens föreställa sig hur det är att ha en sån här skräckmorsa. För mammor vet man ju, de ska ju vara snälla. De kan vara ledsna och trötta och sjuka, men de ska alltid vara snälla.
Och det är det här, här kommer metaperspektivet på den här diskussionen för mig. För det som jag tyckte, alltså dels är det här enormt.
Ska vi lyssna lite?
Ja, men vi lyssnar lite på det här.
Ja.
Mm.
Men vi börjar med att Ola sitter till vänster om mig. Och det påverkat mig, vilket raseri som vaknar inom mig. Och jag blir lite rädd för det. Och ser därför till att både Ola och min bror Max är med. Och jag ska säga saker till henne jag aldrig sagt förut. Ola sitter till vänster om mig, Max till höger om mig och rakt framför mig mamma. Jag tittar henne rakt in i ögonen. Det jag inte vet med säkerhet och det jag måste få svar på är: slog du mig eller Max? Eller förekom det något form av fysiskt våld? Och om du ljuger nu så kommer jag aldrig mer prata med dig.
Nej, det är inte slaget er.
Varför har jag då en stark minnesbild av att du håller upp Max och släpper ner honom i ryggen före i en tröskel?
Nej.
Har jag hittat på det?
Ja, det har jag inte gjort.
Varför har jag då ett minne av att vi är i Halmstad och ska äta mat och Max vill inte ha wok med oystersås och du kastar ut honom i bilen och han försöker hålla sig fast i bilen och du gasar så han flyger ner i asfalten?
Ja,
varför har jag ett minne av
jo,
det?
Jo, men det stämmer.
Ja. Då det sitter stäm. Du här och ljuger.
Nej, nej, men det stämmer.
Tänk efter! Ja, men... Innan du svarar!
Ja, men i Halmstad, det stämmer. Jag säger ju det. Det stämmer, för det var ju moster så jävla upprörd. Men hon som var mest förbannad. Och då satt jag som mellan två hötappar och skulle försöka tillfredsställa henne. Och då körde vi. Vi var, eller parkerat vid landstingshuset. Där. Det här kommer jag ihåg.
Varför tänker du inte efter innan du svarar då?
Jo, men det svarar jag ju på. De andra vet jag att det här har jag inte gjort. Men det där stämmer. Halmstad stämmer. Det kommer du ihåg kanske också, Max. Mm. Den stämmer.
Aldrig annars. Aldrig någonsin.
Nej.
Jag har ett minne av att jag stänger in mig i badrummet och förstör allt ett smink för att jag är så rädd och arg som jag aldrig varit i hela mitt liv.
Och vad hände då utanför?
Du hade kastat ner honom i en tröskel med ryggen före. Varför minns jag det? Minns du detta, Max?
Ja, jag vill tro att jag minns det. Så därför tycker jag att...
Om varför du minns vi båda?
Om du själv minns, va? Var ärlig med det. Du kan inte, du nej, kan också ha förträngt det, men ja. Säg då inte nej.
Nej, men då har jag förträngt det. För jag kan ja, för inte...
ett klart nej ska vara ett klart nej då.
Ja, okej, okay, men då har jag väl slängt i en tröskel då. Om ni säger att det är så. Mm.
Känner ingenting.
Ja, det där i Halmstad var ju förskräckligt.
Allt det andra då?
Ja, den där med tröskeln är också förskräckligt. Men den där Halmstad minns jag som något riktigt förskräckligt. För du måste vara så jävla förbannad. Att han inte ville ha oyster sauce.
Vänta nu måste jag bara.
Ja.
Nu hör jag vad du gör. Nu skyller du på moster. Och det är inte intressant.
Nej,
moster men det... inte heller oskyldig. Det är ingen som har sagt.
Nej, nej,
hon men det där, nu går det direkt i försvaret.
Ja, ja, men hon var för jävlig. Och jag tyckte det var så jävla stressigt ja,
alltihopa. Okej, okay, är det det du tar med dig?
Nej, nej, men det var...
Men kolla, jag hör, du stänger bara ner och bara...
Nej, men det var ju helt oförlåtligt, naturligtvis. Naturligtvis helt oförlåtligt. Det är klart det var. Då skulle jag ju inte agerat.
Allt det andra då?
Vilket allt det andra? Tröskeln?
Allt det andra jag precis har pratat om.
I hela storyn?
Den psykiska misshandeln under hela vår barndom.
Ja, alltså, det är din bild. Jag kan inte säga någonting om det.
Vad är din bild då?
Ja, inte riktigt så illa verkligen. Nej.
Och hon när hon ska försöka försvara sig. Ja,
mm. Ja men det här är... Det här, jag tycker att det här är sjukt starkt. Ja. Och jag för min del så tycker jag också att det här är allmängiltigt. För jag vet att det finns så jävla många där ute som har vuxit upp med dysfunktionella föräldrar som har den här drömmen. Att få dels vara så här ärliga. Det här var det som hände. Det här är mina upplevelser av det. Det här gjorde mig illa. Var det så? Och så vill man ha acknowledgement. Man vill att den här jävla idioten till förälder i alla fall ska kunna gå med på att jo, men det stämmer, det är sant, det hände. Och i de bästa världar så ska man få en ursäkt. Vilket sällan sker. Därför att människor som är så här pass sjuka har väldigt svårt att se sin egen del. Och sätter gärna på sin egen offerkofta. Och som just den här mamman bara, ja men jag var så, där satt ju moster och jag var ju liksom mitt emellan där när hon ska ha slagit då den här lillebrorsan. Så börjar hon ju skylla på liksom en tredje person som inte finns där. Och att det är liksom därför hon är typ... Ja, nej men det är så jävla galet. sjuka människor.
Det är också ofta en beroendeproblematik. Alltså att man säger, ja. Nej, men det var inte mitt fel att jag krökade eller spelade bort pengarna. Det var så här, det var ditt fel. Nej förresten, det var barn. Nej, det finns liksom, man kan aldrig, det är för mycket skam. För att ens närma sig, jag tror många känner så här, om jag närmar mig det så kommer jag typ bokstavligen dö.
Jag kommer dö av skam och jag kommer gå sönder av liksom vad jag är för jävla vidrig människa. Och det, så att den där ursäkten tror jag väldigt sällan kommer. Det gör ju inte det här fallet heller, som Fredrik och brorsan säger så här, du känner ju ingenting när du säger det här. Nej, jo, det gör jag väl. Vadå, tycker ni att jag ska bryta ihop? Eller man bara, ja, det vore ju brukligt liksom. Det vore ju inte så jävla konstigt. Men hon är ju iskall, för hon har ju stängt av. Hon är ju inte känslomässigt närvarande. Men det som... Så att jag tycker det här är en extremt allmängiltig funktion. Jag tycker att det här är bland det bästa jag har hört i poddväg. Alltså jag vet inte riktigt... Är världen liksom, är vi värda att få ta del av det här? Jag tycker att det här är så jävla stort, det han vågar göra. Dels att, och att han också bjuder in henne, att det inte bara är ett så här envägskommunikation, att han ska sitta och berätta om vad som har hänt, utan hon sitter faktiskt där i rummet. Och hon förnekar inte, utan det här är ju det här är det som är liksom. Och jag hoppas att han efter den här konfrontationen, och jag kan nästan svära på att det var någonting i honom som helades. Och det är det som gör mig så jävla pissförbannad när jag lyssnar på Alex och Sigges podd. För jag håller ju dem högt som både poddare och som människor. Men deras analys av den här konfrontationen och Fredrik Söderholms möte med sin mamma, den är ju... så konstig. Jag fattar liksom ingenting.
Berätta.
Nej, men Sigge och Alex känner ju igen sig. Framförallt Alex, eftersom hans mamma har haft... Alltså han har ju fruktansvärda upplevelser med sin mamma, som ju var alkoholiserad och också liksom hade stora föräldrabrister på så många olika sätt liksom. Men han fick ju aldrig den här konfrontationen. Han vågade aldrig ta den med sin mamma. Hon blev visserligen nykter, men innan hon dog så blev det liksom aldrig varken en ursäkt eller en acknowledgement liksom.
Hon var en känsloutpressare på sina egna villkor.
Och det liksom, det blev aldrig av. Men sen har ju andra sidan skrivit den här boken då i efterhand, där han har gått igenom till punkt och pricka exakt vad han har varit med om. Men då har inte hon fått komma till tals. Så det är liksom en situation som liknar. Så Alex var väl liksom ganska skakad. Kanske liksom lite mer likt min reaktion. Men Sigge, han konstaterar så här rent krasst att så här, han tycker också att det är skitstarkt. Men han tycker liksom synd... inte bara om Fredrik, han tycker också synd om mamman. För att han kan så här i efterhand, tycker han, efter att själv ha gått igenom sina barndomstrauman, så kan han se, och liksom, han kan se sina egna föräldrabrister, så han kan sympatisera med mamman. Att man själv har stått och skrikit liksom vidrigheter till sitt barn, liksom när man har varit trött och bedrövad. Och han konstaterar också att han tror att ingenting blir bättre eller ingenting händer eller leder någonstans av den här konfrontationen.
Jaha, okej.
Och det gör mig så här, jag blir bara så, det här känner jag liksom lite igen från, ja, jag lyssnar ju ganska mycket på deras podd. Nästan varje avsnitt har jag lyssnat på. Jag kan känna igen det lite grann från hans resonemang, att så här, han har lite svårt för den här typen av föräldrauppgörelser, även fast både han och Alex ägnar sig extremt mycket åt det själva. Att så här, grotta i sina egna barndomar. Han återkommer ju ofta till sin barndomssår, som bestod ju framförallt i skilsmässan mellan mamman och pappan, och ja, liksom att det var väldigt smärtsamt för honom på olika sätt. Men liksom, så jag tycker att det är extremt upprörande att han bara reducerar det här samtalet. Jag får ju också en stark känsla av likheter med Camilla Läckberg.
Jag fattar som, inte.
Du förstår vad jag menar.
Anna Wahlgren. Camilla
Läckberg vill ju liksom tycka synd om Anna Wahlgren i Felicia Fälts och Wahlgren uppgörelsen och Sigge vill här liksom tycka lite synd om Fredrik Söderholms morsa, och det gör mig rasande. Jag blir helt galen när jag hör den typen av resonemang från, och det enda slutsats jag kan dra, det är att Sigge och Camilla Läckberg är för välvaggade för att kunna förstå det här. De har inte blivit utsatta för den här typen av predators och alltså predatorer och föräldrar som har varit på, så till den här graden bristande, alltså blivit utsatta för det. För då kan man inte ta den här typen av föräldrars i försvar. Man kan bara inte det. Men, är du med mig? Deras, du med, ja, men, han kan inte ha sagt det. Det är liksom lite grann som att de så här, inte riktigt tror på att det kan ha varit på det här viset.
Men jag tänker så här att är inte det också mänsklighetens liksom fantasilöshet? Vi har en stor förmåga till att förstå och sätta oss in i andra situationer, men vi kan inte förstå vidrigheter över vårt förstånd. Förstår du? Och jag måste ändå så här återkomma till att det blir en klassfråga här, och att man liksom ändå har vuxit upp med två föräldrar, sen skilde de sig, och jag tycker att Sigges förstår att han är ju en känslig själ, och vi tar ju medans liksom, ja, men som jag, min syrra, kanske jag tog pappas alkoholism och liksom problematik under uppväxten på ett sätt, och hon tog det på ett annat sätt, och vi, liksom, vi kan nästan inte beröra det för att vi tycker så olika. Jag ser så här, å ena sidan och å andra sidan, men när det kommer till liksom, nu är det ju svårt det där tycker jag, när man tänker på onda mödrar, just för sen när man precis läst den där stora liksom avhandling i USA där en forskare som har tagit liksom de vidrigaste männen i världen typ, och så sa han, och det är bara liksom det är bara check på alla då att de har haft vidriga känslor, lösa känslor, kalla misshandlade jävla fittmorsa. Gud, nu är Sverige så mycket på den. Jag ber om ursäkt. Det är mitt nyårslöfte. Jag är allmän Sverige på den. Och jag tänker bara så här att men vad kan det bli för bra av det? Att det kanske är något eget inre försvar. Att man säger, men det blev inget bra, utan nu bara liksom är vi lite medberoende allihopa, och så bara fortsätter vi att ha det härligt. Men för geniet Söderholm så kommer aldrig mer, han kommer aldrig få ha det riktigt härligt. För att det där liksom har satt för djupa spår, och det tror jag inte att Camilla Läckberg eller jag eller du eller Sigge eller någon annan kan förstå hur vidrig en mamma kan vara.
Ja, jag är helt med dig, men
det är som liksom där, jag återkammar alltid till den passagen i Felicia Fälts bok när hon liksom, när hennes mamma är beyond då alkoholism liksom, och sitter uppe i det huset i Norrland och ärvt sin far och fick 25 miljoner plus för ingenstans som hon hatar, och bara ska bränna varenda öre. Min pappa var ju där uppe, hon var så här, ska bränna varenda öre, den där jävla gubben, jag ska bara säga förstöra hans pengar, och liksom hon bjuder på whisky klockan 11 och ute dit, och hon beskriver då men liksom bara språkbruket som sitter kvar så här. Det kan jag tänka ibland när vi säger dumma grejer till varandra. Det måste jag ändå ge mig själv. Det är inte ens i närheten. Men när han säger så, om du inte håller käften i era slina ska jag fimpa dig i fittan. Att det så här, dels går det över till något sexuellt, verbalt, som liksom egentligen inte har med saken att göra. Dels så är det så här, att alltid få känna sig obekväm där man ska känna sig trygg. Alltså, jag tycker han beskriver så bra i podden också, att han bara, till skillnad mot kanske Paolo Roberto som jag inte tycker kunde skylla på det, så känner jag mig geniet Söder. Men ja, du kan skylla på att du inte klarar av att ha det bra. Du vet inte hur den känslan är. Du är så rädd för den. Att du, när du når den så vet du någonstans att den kommer försvinna. För det finns, du har aldrig fått någon känsla. Du är inte värd det. Och det är hans morsas jävla fel. Och hon ska be om ursäkt. Och hon ska gråta och ligga och kräla. Och sitta själv i terapi och försöka hitta någon försoning istället för att stänga av. Det är ju jättelätt. Det kan jag se på min pappa och även på din pappa. Fan vad lätt det är att stänga av. Mm. Och sen när någon konfronterar sig såhär, nej, som när min syrra var såhär, men du vill inte hjälpa till med mina barn. Jo, han har liksom en grandios bild av sig själv. Han har en fantastisk morfar och pappa hit och dit. Och det är väl så för många att de klarar inte av det, för då supermjäls eller hänger sig, inte vet jag. Så det är ju ett mänskligt försvar, men det är ändå inte tillräckligt bra. Är du med mig?
Ja. Hur som helst så tänker jag såhär, second best. Det är ändå att hon erkänner att det har hänt. Och att hon kommer dit till studion och är med på det här. och låter sig spelas in. Och alltså det är ju en, det om något är ju ändå att så här, erkänna sin del i det. Sen att hon inte bryter ihop och klarar av att göra det precis där och då, det kan jag på vissa sätt förstå. Och så att jag tycker att hon ska ha den största respekt. Men jag känner inte med henne som ett offer. Som Sigge vill hävda. Så här, jag kan se allas point of view. Så här, det är väl alla liksom bara nej. Jag tycker, här är det väldigt tydligt vilka som är förövare och vilka som är offer. Just i den här relationen så är det Fredrik och hans bror som har varit offer för en förövarmorsa. Jag är trött på det där att man aldrig ska få vara ett offer. Att det är på något sätt det här med att gå inte runt med offerkofta och så här. Jo, men ibland ska man fan dra på sig en offerkofta.
Ja, ibland är det ibland synd behöver man erkänna då måste de få att
här var jag ett offer, här var jag maktlös, jag var ett barn, jag kunde inte förändra den här situationen, jag var helt och hållet utsatt för den här personen, jag var helt och hållet beroende av honom eller henne och jag var inte kapabel att ta mig därifrån. Det har skapat ett livslångt trauma och det är någonting som jag kommer behöva arbeta med för att bli hel. Om man inte liksom hoppar man över det och bara låtsas om att säga, nej, vad fan, jag ska inte vara något offer här. Typ. Jag är vuxen nu och jag kan liksom välja mitt eget liv. Ja, det är sant. Det är sant till en viss grad. Men det här såret finns ju liksom kvar. Så jag är av en helt annan åsikt än Sigge. Jag tror att den här konversationen kommer göra så mycket. Inte bara i Fredriks liv utan även i Fredriks mammas liv. Och i hela deras familj. Att det faktiskt finns en ny världsordning efter det här samtalet. Och jag tror att alla ni som lyssnar, jag vet att det är så många, jag får så mycket DM och det får säkert du också Ann, av människor som lyssnar på oss för att vi lyfter medberoende slash beroende problematik och dysfunktionella familjer och anhörigskap och allt det. Och alla ni, jag råder er verkligen till att gå in och lyssna på den här podden. För att det är, tror jag, för alla oss som har någon gång drömt om att få den här konfrontationen och den där ursäkten. För jag vet att det här är ett jättevanligt återkommande drömönskemål från vuxna barn. Gå in och lyssna på det här. För det här är manna från himlen alltså.
Det har ju du och jag pratat om att man går liksom väntade på den där ursäkten hela tiden. Och jag från min pappa. Och sen så kom den där liksom lilla ursäkten då. Att jag är ledsen att jag inte skjutsade dig till fotbollsträningen och fotbollsmatchen. Jag var så här, va? Men fan, det hade jag inte ens tänkt på. Det gjorde ju morsan. Eller man tog ju cykeln och så här. Att han kunde liksom inte gå in i liksom epicentrum. Han tog nog så här, gå runt. Så här, smyga runt. Och liksom. Och jag tänker att det många går omkring ett helt liv. Och väntar på ett förlåt. Och hoppas att det ska komma som ett brev på posten. Eller som en så här gudsförkännelse. Men det gör inte det. Och det är det som jag också vill ge Söderholm en eloge för. Att han, så här, han sitter inte och väntar. Han vet att han är ett offer, men han beter sig inte som ett offer. Jag tycker det är så jävla fint. Och jag
kan han kräver ju henne på det här.
Ja, och när vi satt i bilen på vägen upp så satt jag så började jag gråta. Så tänkte jag, jag längtar så efter min pappa. Så här. Och så tänkte jag, vad är det jag längtar efter? Det är jul, jag hade inte fått någon julklapp. Jag längtar efter liksom den omsorgen han visade mig ändå. På det liksom taffliga försöket han ändå gjorde. Det han kunde för att han var snäll.
Mm.
Han var liksom inte elak. Han förmådde inte mig, men han gjorde aldrig någonting elakt mot mig. Förstår du vad jag menar?
Mm, verkligen.
Och att det är väldigt, jag tycker
han må ha försummat dig på andra sätt. Och det är ett annan typ av trauma. Och det är liksom, det är inte heller stick under stol med. Men han har inte varit elak.
Absolut, och
han
inte liksom, men det här att man kan älska och längta och liksom glorifiera människor som har försummat den. Det är inget konstigt, det är så människan är. För att när man har blivit ett vuxet barn och är försummad så går man hela livet och tänker så här, vem ska ta hand om knyttet? Och man måste bli stark och man måste spela stark för att liksom det är enda sättet så här, att överleva. Men det är som du och jag säger, det enda vi drömmer om är att liksom våra mammor ska komma tillbaka till jorden och mamma oss. Det är, så här, det är, liksom, det är vårt evigt önskade födelsedagspresent och julklapp och det kommer inte ske. Och det är synd om oss och det är synd om alla som inte får bli mammade ibland och det Det kan få vara lite synd om människan ibland. Och då ska det vara den människan som det är synd om. Inte den jävla Oppenheimer Bernadotte-tant. Det är inte synd om dig på Östermalm. Du satte dig själv i det där fängelset när du höll på. Alltså, det ska vara synd om dem det ska vara synd om. Så kan vi säga.
Mm. Med de orden avslutar vi 2021 och hoppas att vi får gå in i ett 2022 fullt av mänsklig värme.
Gott nytt år, tack för att ni lyssnar. Ni ger oss så mycket och tack Sanna för det här året och tack för att du poddar med mig och är min vän. Gott nytt år, gott nytt år.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.